arbetat i Korskyrkan i Norrköping som föreståndare i 11 år, men nu har jag gått ner och jobbar inte längre heltid i församlingen utan kommer att jobba mer med retriter och andlig vägledning här framöver. Ja, jag har ju fått se på er hemsida, hört från Lina, Lia och Samuel att ni under våren här har som tema exil för era predikningar, då framförallt ifrån boken Hesekiels bok i Gamla testamentet. Det här temat återkommer ju även i Nya testamentet och vi ska stanna inför en av de texterna eller en av de sammanhangen ifrån första Petribrev. Och jag vill framförallt stanna inför de första 9 verserna i första Petribrev. Där uppmanar Petrus sina läsare till lovsång trots främlingskap och prövningar som de upplever. Petrus han skriver för att ge sina läsare tröst och uppmuntran i det lidande som de möter just nu i den här tillvaron. Dessa prövningar av olika slag just nu, som man verkar betona, sätts i relation till det hopp som väntar oss i himlen, som vi får ta del av genom tron på Jesus Kristus. Och om du upplever främlingskap, hemlöshet, ett socialt utanförskap eller hopplöshet, lidande, prövningar av olika slag, då är det här ett brev och en text för dig. Vi läser de första 9 verserna. Från Petrus, Jesu Kristi apostel, till de utvalda som lever skingrade som främlingar i Pontus, Galatien, Kappadocien, Asien och Bithynien. Utvalda enligt Guds, vår faders plan, helgade av anden och bestämda till lydnad och rening med Jesu Kristi blod. Nåd och frid åt er i rikaste mått. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er i himlen. Ty Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden. Därför kan ni jubla. Även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag. För att det som är äkta i er tro, och detta är långt dyrbarare än det förgängliga guldet som dock måste prövas i eld, ska ge pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras. Ni har inte sett honom, men älskar honom ändå. Ni ser honom ännu inte, men tror på honom och kan jubla i outsäglig himmelsk glädje då ni nu står nära målet för er tro, era själars räddning. Aposteln Paulus skriver till en kristna som levde skingrade, utspridda i 5 provinser i nuvarande Turkiet. Västra, norra och västra Turkiet. Han beskriver sina läsare som främlingar som lever i förskingringen. Eller som det står i grundtexten, i diasporan. Och det här ordet är ett uttryck, diasporan, som judar använde om alla de som levde utanför Palestina på Jesu tid. Jag vet inte om de fortfarande idag använder det så, men de använde det på Petrus tid. Alla de som inte levde i sitt rätta, som man, judarna som inte levde i sitt rätta hemland utan levde i hela det romerska riket, de levde i diasporan. Nu vidgar Petrus det här begreppet till att gälla de kristna läsarna i det här brevet. Och han kallar dem för diaspora främlingar. Och det gäller både de judekristna och de hedna kristna. Men Petrus vill inte i första hand lyfta fram det här, deras främlingskap, utan han börjar sitt brev med att påminna sina läsare om att de är utvalda, om deras sanna identitet i Kristus Jesus. Från Petrus, Jesu Kristi apostel, till de utvalda. Och det här återkommer han till i vers 2. Han bara stryker under det. För trots främlingskap och utanförskap så har de den högsta tänkbara status. De är Guds utvalda. De tillhör Gud. De kan kalla Gud sin far genom tron på Jesus Kristus. Och det, han vill också stryka under, som vi ser längre fram här, att deras rätta hemland som främlingar, även om de upplever sig som främlingar, så är det varken Palestina eller Rom eller någon annan stad i det romerska riket, utan där deras rätta hemland är himlen. Främlingar och invandrare. Genom historisk forskning så vet vi att kejsar Claudius, som var kejsar i mitten på det första århundradet, grundade nya städer i just den här provinsen, i nordvästra nuvarande Turkiet. Utifrån Rom sett så var det mycket, mycket avlägsna provinser, långt ut i periferin. Och det var inte alla som ville flytta dit, så han helt enkelt tvångsförflyttade en hel del folk till just de här nybyggda städerna. Precis som Stalin gjorde när han skulle befolka Sibirien. Så de första läsarna som levde i Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien och Bithynien var troligtvis relativt nyinflyttade. Och en del av dem som hörde det här brevet läsas första gången, de bodde på en plats de inte själv hade valt. De hade tvingats fly, eller de hade tvångsförflyttats, inte flydde, men de hade i varje fall blivit tvångsförflyttade dit. Andra kanske hade bott där mycket längre tid, för att om vi läser om i första apostlagärningarnas andra kapitlet om den första pingstdagen, så berättas det att då finns det människor där som lyssnar till Petrus predikan som var från Kappadokien, Pontus och Asien. Så man tror att kanske en del redan blev omvända på första pingstdagen. Så en del hade varit kristna länge, men en del hade troligtvis varit ganska nykristna. Men deras främlingskap tror man framförallt ändå hade sin orsak i deras tro på Jesus Kristus. De tillbad inte de gudar som deras grannar och kanske deras släktingar tillbad. Och de deltog därför inte i deras fester, och framförallt inte fester till gudarnas ära, som var väldigt vanliga. Vilket gjorde att de här kristna uppfattades av sin omgivning som osociala och osolidariska. Ja, de kanske till och med var oönskade dit de hade kommit. Det var inte underligt att de upplevde sig som främlingar. Du kan ju fundera lite grann på hur du upplever din relation till de människor som du möter på din arbetsplats, kanske om du studerar eller bland grannar och vänner. Hur ser de på dig? Hur upplever du dig i relation till andra som inte delar din tro? Men Petrus, han går vidare och så brister han ut i en lovsång i vers 3. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Hela avsnittet som jag läste nu fram till med nionde versen kännetecknas av lovsång. Det ska man kunna säga hela brevet gör. Petrus anslår en ton här. Och det är en väldigt typiskt judisk sång, lovsång. Eller hans sätt att formulera sig. Och då vill jag stryka under att alla Nya Testamentets författare, inklusive naturligtvis Petrus, ser inte den kristna tron som ett brott med judendomen eller Gamla Testamentet, utan de ser kristendomen som en fortsättning på den judiska tron. Och de ser Jesus Kristus som den som profeterna har talat om och de som judarna hade väntat på skulle komma som Messias. Och det är det som Petrus också skriver i vers 10 som jag inte har med här. Han säger så här att det var denna räddning som profeterna sökte och forskade efter när de profeterade om nåd som ni skulle få. Slå verkligen fast att det ni har upplevt, det var det som profeterna, och det här syftar han tillbaka på Gamla testamentet, det är det de hade väntat och längtat efter, det har ni nu fått uppleva. Lovsången, välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, är både till sin form judisk och inte minst kristen. Men judarna, de formulerar sin bordsbön så här. Då kan man känna igen formuleringen. Välsignad är du, Herre, vår Gud, världens konung, som låter bröd framgå ur jorden. Och i den judiska påskmåltiden, när man lyfter den andra bägaren och ska välsigna den, så ber man så här. Välsignad är du, Herre, vår Gud, världens konung, som befriat oss och befriar våra fäder. Petrus är jude och van att formulera sin lovsång med denna inledning. Men nu har han mött Jesus Kristus som Herre och lovsjunger honom. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Han lovsjunger både Jesus och Fader. Men liksom i den judiska påskmåltiden, när man påminde sig om att Gud hade befriat sitt folk ut ur Egypten och ut ur slaveriet. Det är därför man firar påskmåltiden och äter den måltiden än idag, judarna. Precis på samma sätt så ligger det som en grundton i brevet att nu påminner han sina läsare om att de också har befriats från slaveriet. Men genom tron på Jesu Kristi död och uppståndelse. Precis som vi sjöng här innan, vi tror på Jesu Kristi uppståndelse. Och Gud, vår far och deras far, har fött oss på nytt till ett levande hopp. Byggd på Jesu Kristi uppståndelse från de döda. Och till ett arv som väntar på oss i himlen. Som inte kan förstöras, fläckas eller vissna. Och det här kanske är uppenbart, de första läsarna behövde påminna sig om att det arv som väntade på dem i himlen, det var ett arv som ingen kunde ta ifrån dem. Men jag tror att du och jag också behöver påminnas om det. Och idag när vi lever i en värld där väldigt många människor flyr för sina liv och får se sina hem förstöras och så, de vet verkligen vad det innebär att få sina liv totalt, allting tas ifrån dem. Vi har många syrianer i vår kyrka som har tvingats fly från Syrien och nu bor här i Sverige. Och de har verkligen fått uppleva det att allting jordiskt har tagits ifrån dem. Och det är så i den här världen att allt kan egentligen tas ifrån oss. Men det arv som väntar på oss i himlen, det kan ingen ta ifrån oss. Och då är frågan, varför kan ingen ta ifrån oss det? Jo, därför att det är Gud som beskyddar oss och som har hand om vårt arv och beskyddar det. Alltså det är bara att lita till Gud. Det är han som kommer att se till att vi kommer att få det här arvet som väntar på oss i en annan tillvaro. Lovsången kommer igen, både i vers 6 och vers 8, eller som, ja. Vers 6 som vi läser här och vers 8. Och Petrus skriver att det kan jubla i outsäglig himmelsk glädje trots prövningar och av olika slag just nu. Ja, då kommer vi till vers 6 just det. Därför kan ni jubla. En lovsång trots lidande och prövningar och olika slag. Därför, det syftar tillbaka till det han nyss har sagt. Att de har fötts på nytt till ett levande hopp. Och de har ett arv som väntar på dem i himlen. Och Gud har lovat att beskydda dem. Därför kan ni jubla även om ni just nu en liten tid skulle få utstå prövningar av olika slag. När jag skulle förbereda mig för den här texten så tänkte jag så här. Jag undrar om de första läsarna blev provocerad av Petrus när han skriver så här. Han skriver ju till människor som upplever en svår situation. Som om vi ser längre fram i brevet upplever lidandet. Här talar han om prövningar av olika slag. Jag undrar om de första läsarna tyckte att Petrus var lite hurtig. Därför kan ni jubla även om ni just nu upplever prövningar av olika slag. I varje fall så tror jag att om jag skulle möta någon i själavård, så här, person till person eller andlig vägledning, och de skulle vara inne i svåra bekymmer och lidande av olika slag, och så ska jag säga, men nu ska vi stämma upp i en riktig låsång här och jubla, för att vi har ju ett arv som väntar på oss i himlen. Då tror jag nästan att de skulle slå till mig och tycka att, ja, eller i varje fall de skulle tycka att jag är en väldigt dålig pastor. Men Petrus, han är väldigt frimodig i det här. Och då får vi fundera på att han faktiskt säger det till dig och mig också. För Petrus var lidande och prövningar av olika slag något som vi kan möta här i detta liv. Och det var ingenting som förvånade honom. Det var ingenting som kunde få honom att tappa tron på Guds kärlek. För Petrus, liksom för de andra första apostlarna, var lidande i den här världen snarare något som de förväntade sig, som de var förberedda på, skulle drabba dem. Så när de sen mötte martyrskap, så tog de emot och gick in i det med lovsång faktiskt, som vi vet enligt traditionen. Vilka prövningar syftar då Petrus på som har drabbat läsarna i det här brevet? Jag har nämnt lite grann. Det man kan fundera på, det är ju det om de hotades av martyrskap. Alltså att de var rädda för sina liv. Och då tror många bibelforskare att det kanske inte hade gått riktigt så långt. De kände sig främmande, de kanske fick ta emot glåpord. De kanske kände sig uteslutna ur gemenskapen i samhället. Men de fruktade inte riktigt för sina liv. Därför att den stora förföljelsen mot de kristna började i och med kejsar Neros förföljelse mot de kristna i mitten på 60-talet. Och då även Petrus fick lida martyrdöden. Men eftersom detta brev, om det nu är skrivet av Petrus som vi tror, många tror, så måste det vara skrivet före kejsar Neros tid, eller före Petrus har dött. Och då tror man att de första läsarna av det här brevet inte i första hand var rädda för sitt liv, men de levde ändå och kände det svårt eftersom de kände ett sånt motstånd från andra i samhället och kände utanförskap och så. Och kanske fick uppleva att de hade blivit utstötta från sina familjer. Säkert om de hade en judisk bakgrund, men kanske även om de hade en hednisk bakgrund. Och det kan ju vara nog så svårt att man inte längre är välkommen hem till släktingar och vänner och nära anhöriga. Men det kan också vara att Petrus helt enkelt syftade på prövningar som vi möter i livet av olika slag. Sjukdom, sorg, efter nära anhöriga, ekonomiska bekymmer, relationsproblem och så vidare. Men inte nog med att Petrus uppmanar dem att jubla mitt i prövningen. Han verkar också ge prövningar av olika slag en mening. Lägg märke till ordet för att. Det som är äkta i er tro, och detta är långt dyrbarare än det förgängliga guldet som dock måste prövas i eld, ska ge pris och härlighet och ära när Jesu Kristus uppenbaras. Troligtvis så hämtar här Petrus en bild ifrån en av Gamla testamentets apokryfiska böcker, ifrån Syraks vishetsbok. Det är inte många av oss som kanske har läst den, men den är ganska intressant att läsa, dock tycker jag inte allting i den är så bibliskt. Men i varje fall, i kapitel 2, vers 5 står det så här. Ty liksom guld prövas i eld, prövas Guds utvalda i lidandets ugn. Och kanske var det så att författaren till den boken tänkte på Sadrak, Mesak och Abednego när de prövades i den brinnande ugnen. Då kan man ställa frågan, är det Gud som sänder prövningen? Om det är så att det finns någon mening med prövningen. Jag tror inte att vi ska tolka Petrus så. Snarare tror jag att det är så att Gud använder de prövningar och de lidande som vi drabbas av, liksom alla andra människor i denna tillvaro. Han använder dem för att forma oss till Kristuslikhet. Det meningslösa lidandet kan bli meningsfullt om vi håller fast vid Gud. Livet innehåller prövningar och lidande. Det här livet. Av olika slag. Men, som Paulus skriver i Romarbrevet 8. För dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Eller som det står i den nya översättningen. Han låter oss, de som älskar honom, nå det goda. När jag var ung och växte upp i frikyrkan så tänkte jag så, men vad bra, då kommer Gud, han kommer liksom bana vägen för mig så här, så se till att jag ska slippa alla lidande. Det måste ju vara den, så den här versen ska tolkas. För dem som älskar Gud samverkar alltid det bästa. Är det någon här, en annan än jag, som har tolkat den versen så? Det är ingen som vågar, nej, så bibliska. Jag tror att flera av oss har tänkt det så. Ja, vad bra, det är Gud. Han har lovat att se till att allting som händer med er kommer att gå precis. Det kommer att bli så bra allting. Men om vi läser nästa vers i Romarbrevet 8 och ser vad Paulus menar med det bästa eller det goda. Om ni har en bibel här så kan ni se Romarbrevet 8:28 och vers 29, det står det. Det bästa eller det goda, det är att formas till Guds sons avbild. Och då tror jag att Paulus, han inte alls syftar på att vi ska slippa lidande och prövningar i det här livet. Lika lite som Petrus menar det. Utan de menar precis samma sak, både Petrus och Paulus. Att lidande och prövningar kan dra oss närmare Gud om vi håller fast vid Gud i prövningar och lidande. Och precis som guld, som är det mest dyrbara, måste renas från slagg, så behöver också du och jag renas, helgas, för att formas mer och mer till Kristuslikhet. Och det här är ju ganska tufft att höra. Det är sånt här som vi inte vill höra, eller hur? Men då ska jag säga, vi behöver inte söka upp lidande och prövningar. De kommer till oss. Det enda vi behöver göra är att hålla fast vid Jesus. Intressant är att Petrus talar om det som är långt dyrbarare än det förgängliga guldet. Alltså man tänker att guld var det mest dyrbara på den här tiden. Och man har ju en till i våra dagar tala om guldreserv. Det är så man, det är någonting att lita på. Då säger han att det som är än dyrbarare än guldet, det är vår tro på Jesus Kristus. Och så går vi vidare i vers 8, då säger han så här. Ni har inte sett honom, alltså Jesus Kristus, men älskar honom ändå. Ni ser honom ännu inte, men tror på honom och kan jubla i outsäglig himmelsk glädje då ni nu står nära målet för er tro, era själars räddning. Och då kan man ju undra, är målet våra själars räddning, alltså bara vårt inres räddning? Man kan ju nästan få för sig det. Men Nya testamentets författare hävdar att vi kommer att bli frälsta hela vår kropp, hela vår varelse, vår ande, själ och kropp. Och själen står för helheten. Jag ska inte fördjupa mig i det. Jag har säkert hört det förut. Men Petrus hävdar att de första läsarna kan jubla nu, trots att de är mitt i prövningarna och trots att de inte har sett Jesus. Så kan de älska honom ändå. Och då ska vi vara medvetna om att Petrus som skriver det här, han har ju följt Jesus i 3 år. Han har verkligen sett Jesus. Ända fram till korsfästelsen. Och han har mött Jesus efter uppståndelsen. Vet när man tänker att, ja, det, att han tror är ju kanske inte så konstigt. Han har ju verkligen sett Jesus som uppstånden och förhärligad. Men han skriver till läsare som inte har sett Jesus. Men som ändå älskar honom och tror på honom. Och det är uppenbart att Petrus förutsätter att det är möjligt att älska Jesus Kristus. Fast vi inte ser honom med våra fysiska ögon. Det är möjligt att ha en sån djup och nära och innerlig relation till honom. Så vi kan säga att vi älskar honom. Och det är något fantastiskt. Och att det är så stort så att vi kan jubla mitt i lidande, mitt i prövningarna. Jag vill återknyta till det jag sa alldeles nyss. Tänk att det här inte bara är ett brev till några kristna som levde i nuvarande Turkiets östra, västra provinser i mitten av första århundradet. Utan det är ett brev till dig och mig från Gud också. Jag vet inte var du befinner dig. Men det Petrus påstår det är att man kan jubla mitt i prövningar av olika slag. Men jag tror precis som Petrus att det är bara möjligt om vi ser våra liv just nu, här och nu, i ljuset av evigheten. Att nuets prövningar är bara kort, egentligen parentes, i jämförelse med evighetens glädje. Men kanske du tänker så här, ja, men det, jag kan inte sjunga lovsånger nu. Då är jag inte ärlig. Kanske för att du känner dig som en främling i tillvaron. Eller kanske därför att ditt lidande är så stort så tänker att ja, men ingen, inte ens Gud, kan väl faktiskt kräva mig att jag ska lovsjunga just nu. Kanske är det att du är fylld av rädsla inför morgondagen. Vi lever i en orolig tid. Eller kanske är det så att du längtar efter en närmare relation med Jesus Kristus. Men du tycker att du har bett och bett och bett om att få komma honom nära. Att få uppleva honom innerligare. Och så känner du bara att men Gud känns så långt borta. Det känns som det är ett tak ovanför mina böner. Det känns som jag inte når fram. Och då är min erfarenhet, och inte bara min utan mångas kristnas erfarenhet, så kan det kristna livet vara. Det är inte alltid vi känner att Gud är så nära. Det är inte alltid vi känner, åh, jag älskar Jesus och det är så underbart. Utan det kan vara så att vi ibland får gå igenom tider och perioder när det är som att äta halm, som Luther sa när man läser Bibeln. Eller att det är bara mörkt runt omkring oss. Och då tror jag det är viktigt att vi erkänner att så kan det kristna livet också vara. Men det behöver inte vara så hela livet. Och då undrar jag, då kanske du undrar om du känner igen dig i det här. Finns det någon väg framåt ur mörkret? Då ska jag säga så här. Det första steget är att säga som det är. Att våga säga att ja, även om jag befinner mig i den här mycket andliga gemenskapen, bönegruppen, församlingen. Jag vet inte om ni upplever det så här. Men i varje fall, man kan känna det i en frikyrkomiljö. Så kan man behöva säga ibland, nej, just nu så upplever jag det bara tomt. Att Gud svarar inte på mina böner, Gud känns långt borta. Mitt lidande är alldeles för mörkt, alldeles för stort. Jag ser inte Gud på något sätt i den här situationen. Sätt ord på dina känslor. Våga säga som det är. Och sök hjälp. Om du inte kan tala med dina vänner, din bönegrupp, så sök hjälp hos någon som du har förtroende för. Tala om det. För det andra så tror jag det är viktigt att vi inser allihop att vi inte kan bygga våra liv på våra känslor. Utan det finns något som är objektivt sant oavsett vad vi känner. Och jag tror att det är det Petrus vill lyfta fram. De första läsarna har sett, ni har fötts på nytt ett levande hopp genom Jesu Kristi död och uppståndelse. Genom tron på Jesu Kristi uppståndelse. Och då är det så här att om du vaknar imorgon och allting känns svart och allting är fullständigt botten. Så är det faktiskt så att du har ändå en möjlighet att lovsjunga Gud. Därför att någonting har hänt i historien som ingenting kan förändra. Och det är det att Jesus Kristus har dött. Och uppstått. Och våra känslor. Våra ups and downs. Vår nuvarande situation kan inte ändra på det faktum att det har hänt någonting i historien. Som påverkar vårt liv nu och kommer att påverka evigheten. För det tredje så tror jag det är viktigt också att vi ser. Att vi inte behöver hänga upp vår tro bara på vår egen tro. Utan att vi kan vila i kyrkans tro, i församlingens tro, i församlingens gemenskap. När du känner att det är svårt att tro, då kan du gå till en kristen vän och säga, hjälp mig, be för mig, tro för mig. Och jag tror att många gånger vi behöver sitta bredvid, inte minst den som lider har det svårt, och kunna säga, jag förstår att just nu orkar du inte tro. Just nu så orkar du inte lovsjunga, men jag kan lovsjunga för dig. Jag kan tro för dig tills du har kommit igenom. Och vi som församling kan tro för varandra och lyfta varandra. Och jag tror att det här är en sanning som vi i vår individualistiska tid all för mycket har sett, inte upptäckt. Just det här att vi får vila i kyrkans tro. Och vila att andra tror och bär oss. Allting hänger inte på oss själva. Håll fast vid Jesus. Så kommer relationen att fördjupas. Och framförallt är det i lidande, prövningar och motgångar som tron fördjupas. Det är min egen erfarenhet. Jag fyller 63 år idag. Jag har levt ett ganska långt liv. Jag kan säga, det är så. Om jag ser tillbaka på mitt liv så är det genom de svåra, mörka passagerna som tron på Jesus Kristus har fördjupats. Och jag hoppas att jag på något sätt har formats också i dem. Kom ihåg att lidandet är en del av detta liv. Vi lever i hoppet om en bättre tillvaro. Mm. Nu ska vi ha en stund av lite eftertanke. Och då vill jag att du ska fundera på, kanske redan har gjort, på vilket sätt eller när upplever du främlingskap? På vad eller till vem är ditt och mitt hopp knutet? Om du känner att ditt lidande eller dina prövningar är dig övermäktiga, till vem går du då? Vem är din tröst? Till vem går du? Vem är din tröst? Så här skriver psalmisten. Du är mitt hopp, o Herre min Gud. Min trygghet ända från min ungdom. Från din första stund har du varit mitt stöd. Från moderlivet mitt styrka. Jag sjunger ständigt ditt lov. Herre, du känner oss var och en. Du vet vad vi var och en går igenom just nu. Du vet vilka tankar vi bär på. Du vet vilka känslor vi bär på. Starka eller känslor eller brist på känslor. Herre, tack för att vi får komma till dig precis som vi är. Och du tar emot oss. Och vill vara vår tröst och vår starkhet och vår styrka. Amen.